och varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras i samarbete med Ullmax, Furry Family och Petly. Och idag har jag faktiskt med mig Carolina Lupo som är en av grundarna till Petly, så ni kommer få höra lite mer om dem senare. Men först så tänkte jag berätta att jag och mitt företag Glada Jyckar har blivit nominerade och gått vidare i inte mindre än två kategorier i Sveriges hundföretagares företagarpriser. Miljoner tack till alla er som har nominerat oss, och jag blir så rörd av att läsa era motiveringar. Och det är såklart en bamsestor vinst bara att vara nominerad, men jag är ju lite tävlingsmänniska också och skulle tycka det vore superkul att få ta emot något av de där priserna. Så om du gillar det jag och mina kollegor på Glada Jycka gör, så ska du gå in och rösta på oss. Du hittar länken i profilen på Instagram, antingen hos mig, Glada Jyckar, eller Sveriges hundföretagare. Och på Facebook så har jag gjort ett inlägg med länk till röstningen. Så in och rösta nu, så får jag ordentligt med positiv förstärkning för det jobb som jag lägger ner på podden och på annat. Men nu, efter en lång introduktion här, Carolina Lupo, varmt välkommen hit.
Tack så mycket, Kiki.
Du är ju välkänd i hundvärlden och har varit med i flera poddavsnitt tidigare. Men berätta, vem är du egentligen?
Ja, jag är ju etolog i grund och botten. Så en biolog med inriktning på djurs beteende. Och har gjort min magisterexamen på PTSD hos hund. Sen är jag ju som du hundtränare och hundpsykolog och har jobbat med det här. Jag har jobbat med det här i 18 år ungefär. Och nu de sista åren har jag då jobbat med Petly-appen också.
Just det. Berätta lite grann om Petly.
Ja, men Petly är som att ha en egen personlig hundtränare i fickan, kan man säga. Appen är ju full av kurser, övningar, ett jättehärligt community med massa hundfolk och också hundexperter som är där och svarar på frågor. Så man kan ju träna sin hund med hjälp av steg för steg, filmade steg för steg guider och få coaching också av hundtränare i appen. Och sen har vi lite roliga utmaningar och tävlingar och priser man kan vinna och ordna lite webbinar och allt möjligt. Ja, men det är som att ha ett helt litet hundcommunity och en hundexpert i mobilen.
Och om vi går tillbaka till dig igen då, har du några hundar i ditt liv?
Ja, det har jag. Jag har min härliga vapendragare Benji som är en ettårig blandras av rottweilerschäfer och holländsk herdehund.
Ja, underbart. Men jag tänker så här, du var inne här på Petly och det är ju helt fantastiskt både som den community som du beskriver och som gillar att träna hund. Men jag tänkte ju faktiskt att det här avsnittet ska handla om hur man ska göra om man inte gillar att träna hund.
Okej, två hundtränare som rekommenderar att man inte ska träna sin hund. Jag gillar det, vi kör.
Ja, men exakt. För jag tänker så här att alltså jag älskar ju faktiskt att träna hund. Men jag stöter på ganska många där ute som älskar att leva med hund. Men som kanske inte älskar att just träna hund. Och jag får faktiskt också erkänna att jag själv är lite av en periodare när det gäller hundträning. Så ibland så har jag massor med tid för träning och tycker det är superkul. Men ibland så hinner jag liksom inte riktigt med eller har fokus på annat håll. Men så, därför så tänkte vi ju du och jag att vi skulle idag prata lite grann om hur man kan få en harmonisk och lugn hund och kanske faktiskt också väluppfostrad hund, vad det nu betyder, utan att sätta av en massa tid för träning. Eller hur?
Ja, det låter superbra.
Stöter du också på det här med att folk liksom känner att jag vill ju att min hund ska fungera i vardagen, men jag har inte lust eller tid att hålla på och träna?
Verkligen. Och jag tror att många ser liksom träningen med hunden, att det är en stor mental uppförsbacke innan man ens en gång kommer igång. För att det känns som att det kommer ta massa timmar, det kommer kräva att man åker till en plats, man måste förbereda sig, man måste liksom repetera i oändligheten för att få något som sen funkar i vardagen. Och det är väl lite den myten vi vill slå hål på. Att vi behöver inte träna hund i den bemärkelsen för att ändå få en harmonisk hund som är motiverad att samspela med oss och göra vad vi önskar att hunden gör i vissa situationer då.
Ja, men exakt. Och jag tänker också att man hör så mycket om hur hundträning ska gå till och att det ska vara på ett visst sätt och man får inte göra si och man måste göra så. Och där tänker jag också att vi har en stor del av tröskeln för oss människor att komma igång. Hundar i min värld så är hundar väldigt förlåtande. Att vi kan faktiskt tillåta, så länge vi inte är taskiga med hunden så kan vi ändå, det gör inte så mycket om vi gör en massa fel. Vi måste inte göra allting helt rätt. Hundarna lär sig i alla fall. Så återigen, så länge vi inte liksom blir sura eller arga om de inte gör precis som vi vill, så kan vi faktiskt prova igen. Och till slut så lyckas vi kanske hitta ett sätt att förmedla vad vi vill att hunden ska göra. Så hundar är ju fantastiska på att plocka upp det vi vill, även om vi inte alltid är lika fantastiska på att förklara det, tänker jag. Så det är inte så noga. Det är väl lite mitt budskap.
Nej, men jag håller med dig där. Och man kan göra det komplexa simpelt. Vi behöver liksom inte gräva oss ner i superavancerad inlärningspsykologi och jättesvåra träningstekniker. Vi kan göra det enkelt, vardagligt och få resultat ändå.
Ja, men precis. Men vad innebär det då? Om vi nu inte behöver göra det så komplicerat, men då okej, vad är liksom, hur ska man göra då?
Ja, mycket
vad
bra
menar
fråga.
Du egentligen, Karo?
Vad menar vi med det här? Ja, men jag tänker så här, en första bra grej man kan ha i åtanke, det är att om man inte har så mycket tid och energi eller ork eller förmåga till hundträning, så vill man ju först och främst till att hunden åtminstone inte övar på massa saker som vi inte vill att den ska befästa och bli bättre på. Som att sticka på promenaderna. Så släng på en långlina då, så omöjliggör man att den springer fram till folk eller sticker efter vilt exempelvis. Så att lite så här förebygga att hunden övar på fel saker. Brukar hunden springa längs med staketet och skälla på tomten, gå ut tillsammans. Ha hunden även en långlina där, så att den åtminstone inte övar på någonting oönskat.
Så helt enkelt undvika att sätta hunden i massa situationer där den får chans att göra oönskade beteenden och uppleva det som lönsamt. För om vi tar det här med springa ut med staketet, om det är så att den springer där och skäller för att den försöker skrämma iväg folk, så blir ju det lönsamt varje gång, för att folk brukar ju passera förbi. Sen kanske det inte är på grund av att hunden skäller, men det är ju lätt för hunden att uppfatta det som att det är den som räddar livet på familjen varenda gång.
Ja, vilken superhjälte liksom. Ja, men absolut. Ja. Den rollen kan vi ju plocka väck. Eller bara så här att säg att man är ute och går, man är på torget, någon kommer och säger hej, och så vet man att ens hund, om den får stå i front i lång koppel, så kommer den springa fram och hälsa eller springa fram och skälla. Men om bara korta kopplet och få in hunden snett bakom sig, det är ju bara att omöjliggöra. Egentligen, det handlar inte om träning, det handlar bara om att omöjliggöra det vi inte vill att hunden ska göra. Så det är väl en liten sån här quick fix, och bara styra upp lite mera på ett vänligt sätt liksom.
Jag skulle också vilja dessutom då vända på det och säga att utöver det, försöka sätta hunden i så många situationer som möjligt där den spontant bjuder på önskvärda beteenden och upplever dem som lönsamma. Så att när vi går promenader till exempel med hunden, att vi går på lagom svåra eller lagom intressanta platser och kanske har ett lite längre koppel, 5 meters koppel till exempel, så hunden har lite mer rörelsefrihet, så att det blir lätt för hunden att gå följsamt i koppel, och då upplever det lönsamt alldeles automatiskt, för att det blir en trevlig situation. Och om jag dessutom går in då och ger hunden lite beröm eller uppmärksamhet för att den gör rätt, så förstärker det ytterligare. Så jag tänker att det är två delar i det. Det ena är liksom att utsätta hunden för situationer där den lyckas göra rätt och upplever det lönsamt. Och så undvika att sätta hunden i de situationerna där de ur vårt perspektiv då oönskade beteendena kommer fram och råkar bli förstärkta.
Absolut, jag håller helt med. Och jag möter många hundägare, främst kanske unghundsägare, men även valpmattar och hussar som har valp, som gärna vill ha liksom en lugn hund. Och så tänker de att de ska öva på passivitet och impulskontroll, och det låter komplext och då måste man gå någon kurs och det sådär. Men om vi då vill tänka så här, hur får vi till det här utan att träna hunden? Precis det du är inne på här, att så här, om vi då tänker att vi bara adderar saker i hundens liv som främjar lugn och ro överlag. Om vi tänker att vi ser till att hunden får tugga ben på daglig basis, då har vi en liksom lugn och ro booster. Och så tänker vi att hunden även får någonting berikande. Och där har ju du precis släppt ett superbra avsnitt om berikning för hund. In och lyssna på det, hörni. Det är grymt många bra tips där. Så vi har berikning, vi har bentugg, och så lägger vi in lätt taktil massage. Vi har en övning för det, Petli, rogivande massage. 10 minuter, lite då, ingen träning. Det är bara kill i håret, mys, pys. Och sen, precis som du är inne på, Kicke, där 4 meters koppel istället för 1,5 meter. Bara de 4 enkla åtgärderna kommer ge hunden ett ökat lugn. Då har vi vare sig tränat på passivitet eller impulskontroll, men vi har ändå fått en lugnande effekt.
Ja, men det där tycker jag är super, super, super bra tips. Har du fler så här konkreta tips på hur man kan tänka i vardagen? Eller kanske övningar till och med, som då ändå inte är träning?
Exakt. Övningar som inte är träning, målet idag. Och jag tänker så här, vi måste ha med oss belöningar och sen ett kreativt tänk. Så 3 saker. Hund, bra belöningar och ett kreativt tänk. Och sen inte tänka träning. En grej som jag brukar jobba mycket på med min hund Benji, det är spontankontakt kring lockelser. Och det här, jag är inte klurigare än att jag bara fick den här fulla med saker han vill åt, vare sig det är leksaker eller godis eller bara min glada röst, eller att jag springer ut skogen och hittar en pinne eller busar och leker. Och sen när vi är i sammanhang där han får nos på något, eller syn på något för den delen. Så istället för locka, pocka eller säga någonting, så väntar jag bara på att han vänder om. Och här får man ju ha lite is i magen om man har en hund som inte är så förstärkt i detta. För då har inte hunden så hög motivation. Så står man bakom sin hund som står lite längre fram i koppel och hunden absolut inte vänder om och tittar på en, då brukar jag försöka gå ut ett par steg till höger eller vänster, så jag lite hamnar i hundens synfält helt plötsligt. Och om hunden då vänder om, då ropar jag bra, och så backar jag några snabba steg och får hunden på så vis att följa efter mig. För följsamheten sitter i vår rörelse bakåt. Och sen hivar jag fram en blödning eller hittar på någonting skoj bara. Och om man tar tillfället i akt, så fort hunden har liksom låst blicken i något eller hittat ett intresse i något man faktiskt vill att hunden ska låta bli, så får man till slut en hund som blir expert på att vända om från lockelser. Och här riggar jag ju ingen avancerad träning. Jag tar bara tillfället i akt när det sker.
Det där tycker jag är superbra, och lika så att man då är själv lite på alerten där på promenaden innan hunden hinner bli för uppe i det som den reagerar på. För får till exempel taget doften av hare i nosen, om han får liksom stå och nosa på det länge, så är det stor risk att han går upp mer och mer i den känslan, och sen spelar det ingen roll om jag så skulle stå med en köttbulle framför honom, så skulle han inte vara intresserad. Men om jag kan agera direkt när jag ser att han får lite vilt doft i nosen, precis som du säger, och göra så lite som möjligt egentligen, kanske byta vikt från höger till vänster fot kan vara tillräckligt ibland, och får jag då minsta lilla blick åt mitt håll och öser på med massa belöning där, så förstärker jag verkligen upp det beteendet. Men är jag inte med, så det är väl, där kan jag tänka lite ett alternativ då till det här just att arrangera regler och träning. Det kan ju vara att man bara är lite uppmärksam på sin hund på promenaden.
Verkligen.
Eller i vardagen överhuvudtaget.
Verkligen. Superbra där. Och där tänker jag att vi behöver ha liksom en, nu hoppar etologen i mig in här, men vi behöver ha en liten gradering på olika beteenden hos hunden i fråga, som ger oss indikationer på att hunden håller på att växla upp i fokus på den här triggern och då blir svårbruten. Och det här tycker jag kan vara olika för olika hundar. Jag kan dra ett exempel. Jag träffade Lill-Åke i förrgår, en superskön liten havanes-snubbe som hade lite svårt för hundmöten, helt klart. Och då tittade vi lite på, okej, när är han på det gröna, gula, orangea, röda i stressskalan? Och i det då gröna och gula, där var han nådbar, vända om lätt. I det orangea svårare och i det röda helt blockerad, som du säger. Det är rådjuret framför nosen på taget. Och han gjorde som så att när han var på det gröna, då tassade han runt oss lite och kikade och frågade om det var dags för en belöning och så. När han kom upp till det gula, då tittade han lite efter hunden. Kroppsspråket var ganska avslappnat, men han liksom började rikta sin uppmärksamhet ut mot hundar. Och i det orangea, där började han flåsa lite grann. Han bröstade upp sig lite mer, och så hörde man liksom på andningen att han blev lite mer liksom påverkad av det han såg. Och på det röda, då hade vi ju såklart utfall och skall och hopp och så mot hunden då. Så här gäller det att liksom kunna som du säger, vara uppmärksam på just hundens beteende för att se när är det dags att interagera. Vad är det vi vill belöna? Jo, men vi vill ju belöna den här jycken när han var på det gula, när han hade sett den andra hunden, men ändå var mottaglig för vår träning. Och den där gradskalan av beteende som visar vart hunden är på den här stressskalan, det är ju så individuellt. Så en start kan vara att börja titta på sin egen hund när man är ute. Vad gör hunden när den börjar växla upp i liksom drivkraft och motivation framåt mot någonting som vi önskar att hunden vänder bort ifrån istället? Och se till att, precis som du säger Kicke, agera i tid. Så börja sätta på etolog och lasa ögonen och börja gå ut och bara observera hunden, din hunds beteende, för att veta när du ska agera.
Ja, men precis. Och där tänker jag, det är ofta när folk väl söker hjälp för ett beteende, om det är så att hunden drar iväg på vilt eller att den gör utfall mot hundar, som Lill-Åke där till exempel, så beskriver husse eller matte det ofta till mig som att det kommer som en blixt från klar himmel, det finns hunden är helt lugn och harmonisk, och sen helt plötsligt så gör de ett utfall som inte husse eller matte kunde förutse. Och dels så tror jag att det är så lätt hänt att vi går lite i vår egen värld när allting är lugnt och harmoniskt, så vi tänker inte så mycket på vad hunden gör förrän den agerar ganska rejält. Men också så är det lite svårt att se på sin egen hund faktiskt, för att ofta går de ju vid sidan eller snett bakom och lite, alltså det är inte alltid vi ser så tydligt vad hundarna gör. Så då kan man behöva placera sig och faktiskt aktivt börja titta på hunden för att se vad som händer innan det händer. För att alla de här som kommer till mig då och söker hjälp, och säkert till dig också Isa då, som säger att hunden inte visar några tecken innan utfallet kommer, när vi sen arrangerar riggade situationer eller om man filmar eller så finns det massa tecken. Det kan vara allt precis som du var inne på med Lillåke där då, att andhämtningen går lite snabbare, eller det kan vara en svans som höjs eller sänks någon centimeter eller några. Det kan vara öron som vickar, det kan vara att huvudet höjs och blicken riktas och stannar till på det som hunden ser eller hör. Så det finns ju många sådana små tecken som, är vi bara uppmärksamma, så kan jag lova att de finns där. Och börjar vi uppmärksamma dem så har vi så mycket lättare att nå in innan hunden blir blockerad och innan vi får de här oönskade beteendena i vardagen, och kan då hjälpa till att förstärka de beteenden som vi faktiskt vill ha mer av.
Verkligen, och du sa något bra där, att filma. Så om man bara vill liksom observera sin hund mer kliniskt, tänkte jag säga, men liksom objektivt på något vis, så kan man ju bara slå på rekord på mobilen och gå runt och filma sin hund på promenaden, för att sen hemma med tekoppen kunna sitta i soffan och verkligen observera de här beteendena som vi är ute efter för att lära sig mer om sin hund. Och något vi kan lägga till där, det är ju avståndet. Så när vi jobbar på ett samspel, att hunden ska vända om och söka spontankontakt, så ju närmare vi kommer det intressanta, desto snabbare rusar hunden upp i den här gradskalan. Mm. Så avståndet är ju A och O här, och tänka att börja agera på långt avstånd, för då är hunden med sannolikhet längre ner på stressskalan.
Jag tänker också att om det nu är så att vi antingen har någon form av utmaningar med våran hund i vardagen, eller att vi har en ung hund så att man vill liksom hjälpa den att utvecklas i den riktning som vi tror är bra både för oss och hunden, då kan man till och med behöva välja i början vilka platser man går på med hunden. Så att man inte går där det är trångt och blir trånga möten, utan det alltid finns, göra det du säger där, kunna anpassa avståndet. Att vi får syn på hundar på långt håll istället för att de dyker upp runt ett hörn. Och då kanske det är så att man under en period i hundens liv faktiskt får välja var man går någonstans och inte gå alla fantastiska runder, för att det kanske finns nackdelar med de runderna, hur vacker utsikten är. Men målet kan ju vara att vi på sikt ska kunna gå där också, när hunden har utvecklat de beteenden som vi tycker är mer lämpliga att den använder i till exempel hundmöten. Så genom att anpassa lite grann i initialt så kan vi få större frihet att gå och röra oss vad vi vill i framtiden sen.
Verkligen. Du, jag har en annan.
Mm, kör.
Jag tänker så här, att om vi ändå är lite inne på promenadspåret, så tycker jag oftast att vi sätter lite så här stämningen och förutsättningarna för hela promenaden i hallen när vi går ut, när vi plockar det där kopplet, kopplar hunden och ska öppna dörren. Mm. Och en del hundar blir ju liksom eld och lågor. De tycker det här är superkul och studsar och hoppar och man kan knappt bara sänka handtaget lite, så har de puffat upp dörren och begett sig. Vill vi få lite ordning och reda här i hallen och verkligen visa att vi går ut tillsammans, det här är ett samarbete, du kan inte bara släpa ut mig på den här promenaden, så brukar jag göra som så att jag har 10 små godbitar i näven, och så håller jag, nu visar jag här att jag håller min hand vid höften ungefär på vänstersidan. Och så öppnar jag dörren och samtidigt så droppar jag ner en belöning som får liksom klonka ner i paketten som hunden får ta. Och sen stänger jag dörren och så öppnar jag dörren igen och släpper ut den. Jag öppnar lillfingret lite så att en till belöning droppar ner jämte mig i hallen. Och så repeterar jag här några gånger tills jag kan öppna dörren helt och ta ett kliv ut och sen säga varsågod och få hunden med mig. Så att jag redan här visar att det här gör vi tillsammans. Och samma sak runt en husknut, eller om hunden ska ur bilen, eller om vi ska in eller ut på ett café. Att jag bara tänker att de här lägena där, om hunden går i front och tar sig an omvärlden helt själv, så kan det bli lite på hundars vis. Så det är egentligen inte så mycket träning som ett förhållningssätt, att bara på rutin konsekvent ha med sig det här. Att går jag längs en gata, kommer till en stor häck, ja men då stannar jag, knyter den där näven vid sidan, har några godbitar, öppnar lillfingret, så att en droppar ner på marken, kikar runt hörnan och säger varsågod, här går vi, och så går jag runt hörnan innan hunden så att jag vet vad som finns runt hörnan. Och när man har gjort det här konsekvent så får vi ju en jycke som så fort vi kommer fram till de här korsningarna eller ut genom grinden som sluter upp i vår vänstersida och väntar på att vi ska göra vårt i situationen. Så det är ju mer en rutin som bara ger oss en hund som till synes gör någonting helt automatiskt, väntar på oss innan man tar sig an omvärlden själv, utan det gör vi tillsammans.
Det där tycker jag är jättebra. Och jag kom på två exempel där jag ofta rekommenderar det här och också använt själv. Och det ena är när man stöter på en trappa utomhus, tänkte jag på nu, men det kan såklart vara inomhus också. Trappor är ju fantastiska platser för att grundlägga en del beteenden, kalla det för träning eller vad du vill, men om vi gör precis så här, alltså min erfarenhet är att när hundar hamnar i en trappa så vill de gärna rusa upp eller ner för att de vet liksom vart vi ska på något sätt, och det är så lätt att bara ånga på. Men om vi första gången vi kommer till en trappa så tar vi och har den här handen vid sidan och ger en godisbit på varje trappsteg. Hunden lär sig att man får godis på varenda trappsteg. Till slut har vi fått en hund som kommer till trappan med en hög förväntan på att hålla fokus på sin matte eller husse kan ge utdelning. Då kan vi börja öka så att ibland kanske de får varannat steg och ibland varje steg, och sen blir det var tredje, varannat, varje, och så växlar vi. Till slut så kan hunden gå hela trappan upp eller ner och få sin godisbit i slutet av trappan. Och just i trappor är det ju väldigt, särskilt om man har lite större intensiv hund, vi vill ju inte gärna bli dragna ner för trappan eller uppför heller för den delen. Så superbra. Bra för hunden också att lära sig att gå lugnt i trappor istället för att rusa, så undviker vi skador, och det kanske istället kan bli lite bra styrketräning snarare än riskera skador.
Verkligen. Och här, jag menar precis som Kicke är inne på här, se det inte som att ni ska ut och träna hunden. Får ni syn på en trappa, kör den här grejen. Eller får ni syn på en radda parkerade bilar så att det är en liten korridor. Jag brukar hålla koppelhanden på ryggen i ryggslutet så att hunden hamnar bakom, och så går jag lite långsamt. Jag börjar smyga så här, kom, här ska vi gå. Och då går hunden in i någon slags slow mode och går in i lite så här jakt. Åh, spännande, nu ska vi ut på rövarstråk här. Och så får jag en hund som går långsamt bakom i den här lilla tunneln av bilar. Och samtidigt säger jag bakom. Så repeterar jag det. Bra, bakom. Så hunden lär sig bakom i ett trångt läge. Och det här gör jag bara så fort jag får syn på någon sån här korridoraktig situation som vi kan öva lite i. Varpå Benji har lärt sig att gå in bakom när det är tajt. Ni behöver inte ut och traggla det liksom, under några slags jätteavancerade former. Bara ta tillfället i akt när ni ser en möjlighet i er vardag.
Mm, det där älskar jag. Och när man kommer så långt att man börjar se omgivningen som en möjlighet till att lära sin hund saker, då har vi kommit jättelångt. Eller till aktivering, att man verkligen ser att det kan vara träd och det kan vara stockar och det kan vara bänkar och det kan vara allt cykelställ som man kan gå slalom eller krypa under. Då har man kommit långt med det här att få in då. Vi säger ju att vi tänker att det är att folk inte ska träna, men det kanske snarare handlar om att man får in träningen som en naturlig del av vardagen. För träning sker, eller inlärning sker ju hela tiden. Hunden kommer ju lära sig saker oavsett om vi tränar med den eller inte. Och då kan vi passa på att ta lite kommandot över inlärningen i vissa situationer så att hunden lär sig det vi vill att den ska lära sig istället för det som bara råkar ske.
Verkligen. Och här tror jag vi kan slå på en myt. Alltså på Petly brukar vi säga så här, 5 minuters träning om dagen räcker. Och vad vi menar med det är så här, att strössla in mikroträning i vardagen. Mm. När jag började träna hund så på Brukshundsklubben, då var det liksom mer kultur och regel att man köttade sina entimmes pass på appellplan. Mm. Och en hund som min, han kan behöva det ibland. Men oftast 20 gånger 20 gånger 20 minuter med pauser emellan. Och för en vanlig sällskapshund tänkte jag säga, men, och där man liksom bara vill förstärka samspeltheten i vardagen, då tänker jag att det mer handlar om den här 5 minuters träningen här och där som man bara strösslar in när man kommer på det, snarare än att man gör en stor grej av det. Och det har visat sig att det är mycket effektivare. Det boostar inlärningshastigheten och det ökar hundens förståelse på ett mycket effektivare sätt än om vi köttar de här långa avancerade passen.
Ja, Dessutom så får vi lite av generaliseringen automatiskt också, för att om vi bara tränar lydnad och följsamhet på en appellplan eller gräsmatta, men då är det där hunden kommer bli lydig och följsam. Men tränar vi ute i vardagen, då kommer ju hunden också bli följsam ute i vardagen. Och generalisera, om vi tränar på massa olika platser så kommer det till slut funka på alla platser, även de som inte har tränat på innan, eftersom de är van vid att lyssna på oss och hänga med oss på roliga saker i olika sammanhang.
Jajamensan, och vi kommer börja träna i vardagskläder och inte vara med hundvästen på, vilket är superviktigt, för annars funkar det bara när hundvästen är på eller när det luktar köttbullar eller när vi är på ett visst humör. Så att, nej, det här är jättebra. Inte träna, bara se till att förstärka bra grejer i vardagen.
Ni som regelbundet lyssnar på podden vet att Ullmax är med hela den här säsongen, och det är jag fantastiskt tacksam för. Det är ju det som gör att jag har möjlighet att släppa mina poddavsnitt. För mig är det viktigt att samarbeta med rätt företag, och Ullmax gör verkligen fantastiskt fina och bra fritidskläder som dessutom är prisvärda. Och Ullmax vision är en meningsfull fritid för alla, och det ligger verkligen i linje med vad även jag vill bidra till. Ullmax har en webbshop där du kan handla deras kläder, och utöver webbshoppen så kan även lag, föreningar och skolklasser tjäna pengar till klasskassan genom att sälja Ullmax produkter. Och dessutom så går alltid 10% tillbaka till föreningslivet när du handlar i deras vanliga webbshop. Så om du inte redan har testat Ullmax fantastiska kläder, då tycker jag att du ska göra det nu. Och apropå köttbullar då, jag försöker alltid ha med hundgodis eller någon form av ätbar belöning i fickan. Det är som igår när jag var ute och gick med Tage, så då hade jag honom en långlina, och så hoppade upp ett rådjur, alltså 2 meter framför nosen på honom, och jag kallade in honom. Då var jag jätteglad att jag hade fickan full med hundgodis, så att när han lyssnade på min inkallning trots att rådjur var precis framför honom, så kunde jag belöna det med det som han tycker är det absolut bästa, det vill säga ätbara saker. Så jag tycker absolut att man ska ha med godis så mycket man bara kan ut i fickan för att kunna förstärka önskvärda beteenden som hunden råkar bjuda på, eller för att kunna belöna i såna här lite svårare situationer. Men sen tänker jag också att det är så lätt hänt att vi tänker att belöningsbaserad träning, det handlar om att ge godis bara. Mm. Och du nämnde lite innan att vi kan ju belöna med allt som hunden uppskattar, och det skulle jag vilja borra lite i också, för att det kan ju mycket väl vara så, det är som du säger, då har vi inte hundträningskläderna på oss, vi har inte med belöningsväskan, vi kanske inte ens har något godis i fickan, och så gör hunden någonting superbra. Vad gör vi då då?
Ja, men här gäller det att vara kreativ. Jag lyckas med det här ibland. Det här med att inte ha godis i fickan. Oftast har jag ju det. Jag går ju runt och luktar torkad lunga dessvärre hela tiden. Men jag har några så incidenter där jag inte har det. Och min hund älskar ju lek. Och han blir ju jättenyfiken bara jag gör något knasigt. Och det är nog för att jag alltid har gjort för mina hundar. Jag hittar på knasiga grejer och de tycker det är superkul. Så att jag, om vi tar 3 exempel, så fick jag också en jättebra svar på en stoppsignal när vi var ute och gick i samhället och min jycke fick syn på en katt, varpå jag slängde mig om och hittade en pappmugg. Jag hade inget ficka, men jag hittade en pappmugg på marken och bara, kolla på den här! Och så började jag sparka runt lite på den och tog upp den och kastade iväg den, och han fick springa efter och slita sönder den, och en superbra belöning blev det för honom utan att jag kunde bjuda på något godis. Och i en annan situation så har jag varit ute och gått med min hund, och helt plötsligt så dyker upp en joggare i spåret på kvällen med en sån här stor pannlampa. Yeah. Och min hormonella ung hund funderade ju mycket länge och väl på om han skulle rusa efter den här snubben. Men jag ropade ett låt bli och han kom rusande mot mig, varpå jag slet av med mössan. Och sen fick han ju liksom kampa och busa med den. Och den mössan är det inte mycket mer av idag. Men jag fick möjlighet att ge honom en fenomenal belöning på något som han verkligen behövde belönas för.
Så att, och det att liksom, var värt mössan, tänker jag.
Det var det alla gånger jag PMS-er liksom. Och med min förra hund så gjorde jag en grej en gång som han tyckte var himla kul mest, tror jag, för att jag förvånade honom så mycket. Och det var att jag rusade upp först på en sten och låtsades som att han hade också gjort någonting superbra och jag ville belöna honom. Så rusade jag upp på en sten. Och när han var i kapp rusade jag upp på nästa. Och sen när han var i kapp där så rusade jag och försökte klättra upp i ett träd. Det gick ju sådär, men svansen gick ju som en propeller på den här hunden. Så att bara att bjuda dem på ett skratt ibland kan räcka. Mm. Och variationen tror jag är superviktig. Sen om man har en hund som bara motiveras, eller främst och mest motiveras av godis, ja, men då får man gå runt och lukta torkad lever jämt.
Ja, nej, men jag håller med. Man får vara kreativ. Och det är som min daghund Oscar som jag hade tidigare på dagarna. Han älskade när jag slängde mig på marken, på rygg på marken, så att han fick liksom hoppa över mig och pussa mig i ansiktet. Och det var ju en perfekt belöning, för den har man alltid med sig. Tage är lite mer svårflörtad på sånt. Han är inte jättelekfull. Nu har han ju dessutom hunnit bli 8 år och blivit lite tråkfarvror. Men däremot så tycker han att det är spännande med dofter. Så har jag inte godis med, då kan jag dyka ner och kanske börja gräva lite i jordskorpan. Och så snokar vi fram en spännande doft där, och så gör vi någonting tillsammans som var lite spännande för honom i alla fall. Och absolut att han också kan uppskatta några hoppsasteg, eller det behöver inte vara så jätteavancerat, men ska man belöna med något annat än mat, så tänker jag, då vill man se svansen gå igång på något sätt. Liksom, att det, man vill se en känsloyttring hos hunden som en bekräftelse på att det vi sa eller gjorde faktiskt nådde fram och gav en positiv reaktion hos hunden. När vi ändå pratar om belöningar och hur vi kan liksom förstärka de beteenden vi vill ha mer av, så tänker jag mycket på, just för att få in det här i vardagen, att hunden utvecklar de beteenden som vi vill se mer av, då tänker jag mycket på att använda det hunden vill i situationen för att belöna det som vi vill ha mer av. Till exempel då när vi öppnar ytterdörren, om hunden vill gå ut, då ska vi öppna dörren när hunden är lugn och stilla, inte när den står och krafsar på ytterdörren eller skäller. Och då tänker jag i första hand att man ska göra precis som du var inne på, att hjälpa hunden att göra rätt från början. Och så kan liksom, att dörren öppnas blir ytterligare en belöning. Godiset är ju en belöning, men kanske den viktigaste belöningen och förstärkningen i den situationen är att dörren faktiskt öppnas när hunden beter sig som vi vill att den ska göra. Ibland får man råd att man ska vänta ut hunden om den skäller eller hoppar eller krafsar, eller, och det kan man väl kanske göra för att undvika att de oönskade beteendena förstärks, men risken finns ju också att man bara bygger upp mer frustration. Så jag är mycket, mycket mer inne på ditt spår där, att man ska tillrättalägga från början så att hunden faktiskt får chans att göra rätt, så vi slipper gå omvägen om frustration och negativa känslor.
Ja, verkligen, Kicki. Och när jag hör dig prata så tänker jag ju på alla lyktstolpar och dofterna som Tage diggar. Och många hundar gillar ju. Många hundar drar ju som attans mot dessa lyktstolpar. Och här brukar jag också använda det som en belöning. Så på långt håll, tänk igen på den här grön, gul, orange, röd skalan. När jag bara märker att hunden börjar rikta in sig mot lyktstolpen, så brukar jag dela intresset. Aj, vad spännande. Undrar vem som har kissat här. Och när hunden då kommer lite till mig och tassar runt mig, så säger jag, kom här, här går vi. Och så berömmer jag hunden. Ja, vissa hundar kanske man behöver belöna med godis eller liknande, men jag brukar bara berömma. Ja, men vi ska dit snart. Kom här bara med mig lite grann. Och när vi närmar oss lyktstolpen så går jag fram snabbt till lyktstolpen. Jag skippar varsågod, för jag tycker att det brukar bli så här skjuten ur en kanoneffekt. Mm. Utan jag säger bara, nu går vi nosa. Och så går vi fram. Och så får hunden nosa på lyktstolpen som en belöning för att kunna ha hållit kopplet slakt och haft fokus på mig istället för att bara tokdra mot stolpen. Mm. Så jag håller med dig. Vi kan använda många belöningar som finns, det vill säga hundens viljor, som handlar om vad de är motiverade att göra. Mm. Jag har en annan sån här grej som jag brukar köra.
Kör på.
Jag kallar den för smart drag. Och här får jag sätta på mig glasögonen och leta efter saker som min hund gör då spontant, som jag tycker är klokt och bra och vettigt. Och jag belönar inte det med godis, utan, eller lek eller något annat, utan jag bara bekräftar hundens initiativtagande som då var klokt, som jag vill se mer av, genom att visa att jag blir stolt och nöjd och glad egentligen. Mm. Så jag jobbar mycket med min mimik och min tonalitet här. Och det kan handla om att säga att vi, som ett exempel, om vi är ute och går på stan och så kommer vi till ett grindhål in till någon annans tomt. Här vill jag inte att min hund vare sig ska kissa på deras brevlåda eller sticka in, för jag tycker det är inte så respektfullt mot andra. Så då går jag på där och jag ser till att jag kan bromsa i kopplet om hunden väljer att kuta in på tomten. Men jag vill ha kopplet lite slakt för att se om min hund väljer att dofta lite åt det hållet, men passera. Och precis när jycken vänder fram nosen för att fortsätta framåt, då säger jag smart drag. Och sen om jag får en blick så höjer jag ögonbrynen och liksom visar att jag är glad. Och verkligen så här, gud vad du var klok. Det där diggar jag som attans. Och jag brukar få en liten snabb svansviftning och så går han vidare liksom. Och där har jag ju bara förstärkt en street smartness, om man säger så liksom. Ett klokt förhållningssätt bara i vardagen. Eller om vi är ute och går, det kommer en cykel lite snabbt förbi, eller en sån här elskoter som man typ inte hör, och hunden blir lite överrumplad men väljer att inte skutta efter, så kan jag också bara smart drag, snyggt. Och när jag lägger signal på det här som smart drag blir då, så får jag till slut en hund som letar lite efter situationer där den kan agera på ett sätt som är liksom klokt.
Ja.
Så det brukar jag göra.
Ja, men det där tycker jag är så jättebra, för det är återigen det som vi var inne på tidigare, att det är så lätt att när hunden är långt ner i trafikljuset på grönt ljus och allting bara rullar på, så går vi lätt i våran egen lilla värld. Men om vi verkligen, det är ju när den är på grönt ljus som den har chans att göra alla de här smarta dragen. Om vi då uppmärksammar dem, då behövs det heller inte så mycket för att det ska bli en förstärkning av dem, eftersom hunden är lugn och harmonisk och trygg. Det räcker med ett leende från våran sida eller en liten bekräftelse. Är hunden högre upp i trafikljuset, då kanske det behövs mycket, vad ska man säga, kraftfullare belöningar för att det ska få någon effekt. Men jobbar vi på den här liksom nivån långt ner i trafikhuset när hunden är lugn och trygg och harmonisk och klarar av att göra kloka beslut alldeles, alldeles automatiskt, då funkar det också att förstärka dem med hjälp av en bekräftelse från våran sida.
Verkligen. Och vad vi minskar risken för, det är ju att det blir liksom, jag brukar kalla den här pingpong-effekten, att hunden, om den får godis för varenda gång den passerar någons grindhål, att den då lite går och letar efter de här grindhålen för att få en godis. Att det blir liksom en kedja av det där, och hunden blir som en pingismatch i princip mellan grindhål och mig. Så att fånga önskvärda beteenden när hunden är, som du säger, längre ner på den här stressskalan är ju superbra. Jag brukar göra det under socialisering också. Jag är som sagt chef för rottweiler och holländsk herdehund, min hund. Så socialisering med andra djur, katter eller hundar eller människor för den delen. Och där brukar jag också jobba med mycket social bekräftelse. Vi har att göra med flockdjur som vill liksom få bekräftelse av sina flockmedlemmar. Så när han umgås med vare sig katten eller någon hundkompis, så han är ganska mycket hund liksom. Så när han tar fram sina fina, mjuka, empatiska sidor och visar på dem, så brukar jag säga: gud vad snällt. Så snällt har blivit en signal där han liksom skiner upp och blir så nöjd över sig själv för att han är så snäll. Sen kan man liksom definiera snäll och dum på olika sätt i hundvisan. Det har bara blivit liksom ett ord som jag tar till när jag tycker att han är vänlig mot andra. Och det jag vill visa att jag verkligen gillar det hos honom. Och jag tror att det här att sätta en strålkastare på olika egenskaper, personlighetsdrag eller liksom tendenser en hund har som vi vill se mer av. Där kan vi liksom forma fram en väldigt empatisk individ. Och jag tror detsamma gäller för barn. Om vi bara gormar på dem när de inte beter sig vänligt mot andra, eller om vi verkligen förstärker och visar hur fint det är när de är snälla mot andra, så hjälper vi någon att bli liksom en vänligare person eller hund då.
Och det där, jag köper det till 100%, och jag tror verkligen, nu kommer min filosofiska livsåskådning in här, men jag tror att generellt i livet så får vi mer av det som vi fokuserar på. Och fokuserar vi på det som vi inte vill att hunden ska göra eller barnen, då kommer vi tyvärr råka förstärka det vare sig vi vill eller inte, för det sätts för mycket strålkastarljus på det, och det är det som ger uppmärksamhet, det är det som liksom får fokus. Medan om vi lyckas då istället sätta fokus på det som vi vill ha mer av, då kommer vi få mer av det.
Jajamän.
Och det blir väldigt, väldigt mycket trevligare så.
Det blir ju det. Och då kommer ju följdfrågan så här, men vad gör jag då om hunden sticker in på den där granntomten, eller om hunden inte är så himla trevlig mot andra i ett socialt samspel? Förhindra det, men neutralt. Så att bromsa i kopplet så att hunden inte kan gå in på granntomten. Eller om hunden leker med katten och blir lite för intensiv, gå emellan, ta in hunden, ge den några långa, lugna strykningar. Försök att sansa den, dra ner den på stressskalan. Och om inte det hjälper när man släpper hunden igen och den fortsätter att integrera med katten burdust, så avbryter man igen, lugnt och neutralt, så att det inte blir för mycket strålkastare på det vi inte vill se mer av.
Ja, och där tänker jag generellt att vi hela tiden försöker påverka hunden så lite som möjligt, men ändå så mycket som behövs för att det ska fungera. Om du förstår vad jag tänker. Tro att hunden kommer klara av att hantera en situation själv, men låt den göra det då, och så uppmärksamma när den fattar kloka beslut när den gör smarta drag. Men märker vi att nej, men nu kommer en hund runt hörnet och det här kommer inte min hund klara av och hantera själv. Ja, men då är det bättre att förebygga, gå in innan och säga kom, gå fint vid min sida eller gå in bakom eller kom åt det här hållet. Och sen belöna för att den följde med. Så, att, så lite, och ett mellanting där, det kan ju vara att jag gör den här lilla viktförskjutningen då från ena höften till andra eller tar ett steg i den riktning som jag skulle önska att hunden rörde sig eller tittar åt det hållet eller vad det nu kan vara. Så lite hjälp som möjligt, men ändå så mycket hjälp att den klarar av att göra det som vi önskar att den ska göra.
Precis, håller helt med. Jag har ett annat exempel på icke-träning som ändå ger oss liksom lite ordning och reda och en samspelt hund.
Härligt, kör!
Här tänker jag ordning och reda i trafiken. Alltså när jag är ute och går så vill jag ha min Jycke strosandes lite framför mig. Han ska få möjlighet att nosa och göra sitt. Men kommer vi till ett övergångsställe, då vill jag ha hunden vid sidan. En hund som inte rusar ut i trafiken. För om Jycken tar steg ut på de här vita sträckorna och det kommer en bil eller en cykel eller något, så blir det ju inget bra. Och här har jag som konsekvent rutin att bara så fort jag kommer till ett övergångsställe, jag skippar liksom sitt, stanna, vänta, varsågod och gå. För jag tycker det är så krabbigt helt enkelt. Jag vill ha en hund som per automatik vet att när vi passerar en trottoarkant så gör vi inte det förrän jag har lett hunden ut med mitt vänsterben. Så att så fort vi kommer till ett övergångsställe så håller jag emot i kopplet. Jag kan igen ha min lilla näve där vid höften och droppa ner en godis till hunden. Så att övergångsställe är lika med godis vid matte. Och stannar jag så stannar hunden och får de här belöningarna då. Och sen när jag kliver ut så leder jag med mitt vänsterben. Så att, och det betyder då att nu går vi över. Vill man kan man också säga nu går vi över samtidigt. Och om hunden då rusar över, ja, men då får man göra som du sa i trappan där. Att belöna vid varje vitt streck istället för att få ner hastigheten. Och sen vid var tredje vita streck eller vad det nu än är. Och sen när man kommer över på andra sidan så länger man ut kopplet om miljön tillåter det och det är säkert. Och om man går runt och strosar i ett samhälle eller en stad, ja, men då har man ju massa möjligheter att öva på det här utan att man egentligen riggar någon avancerad träning. Utan man gör bara exakt samma sak vid varenda övergångsställe. Och resultatet blir ganska snabbt en hund som vid en trottoarkant stannar till och väntar på att vi ska kliva ut markant med vänsterbenet, vilket betyder att nu går vi över.
Ja, men det där tycker jag tycker det är så superbra. Och hundar är ju fantastiska på att plocka upp mönster. Och om vi då tänker igenom lite grann vilka mönster vi vill lära hunden, så har de en fantastisk förmåga att lära sig dem. Och ett sånt där tydligt exempel som jag tror de flesta hundägare känner igen sig i, det är att väldigt, väldigt många, de lär sina valpar redan från början att de ska sitta och vänta på att få sin mat serverad. Kanske till och med ta ögonkontakt och vänta på ett varsågod. Så min erfarenhet är att när folk kommer på valpkurs till exempel, då kan väldigt, väldigt många hundar det här redan, för att det har hundägarna varit så konsekventa med. Och det har blivit en rutin. Jag tror inte att folk har tänkt att de tränar hund, utan det är bara en, liksom, det är en vardagsrutin man har, att innan hunden får ta sin mat så ska den sitta lugnt och vänta. Man sätter ner maten när hunden är lugn. Och då blir de fantastiskt duktiga på att göra just det. Sen är det inte säkert att de kan sitta och vänta i en annan situation, men de klarar det bra i den situationen. Och då är det ju samma sak ute i vardagen. Så precis som vi var inne på då, trappor, övergångsställen, när man korsar en gata och kliver ner från trottoarkanten. Hundarna är ju fantastiska på att plocka upp de här situationerna, så är bara vi lite konsekventa, då kommer hunden hitta våra mönster och följa dem.
Jag tänker på det här med att hoppa när man hälsar. Där kan man ju också bara få in en rutin och se till att alla kommer ner på hundens nivå en eller två meter innan hunden kommer fram. För om hunden kommer hela vägen fram och man står och väntar på, ska den hoppa eller inte hoppa, då är risken att hunden hoppar. Så om man bara har rutinen att alltid gå ner på hundens nivå innan den kommer fram, så får hunden aldrig öva på att hoppa. Vilket oftast resulterar i en hund som kan springa hela vägen fram och bibehålla fyra tassar på marken, för att rutinen är ju att den blir klappad och kelad på i det sammanhanget. Så att jag håller helt med dig. Tydliga, konsekventa rutiner är så givande och kan göra att vi inte behöver träna på massa saker som kan kännas komplicerat och jobbigt att göra. Men om det här tankesättet sinar, om man inte vet vad man ska göra, man står där och känner att nu måste jag träna min hund och det känns som det här liksom mentala berget och bestiga på något sätt, då tänker jag, du har ju massa bra onlinekurser ute som man kan gå. Och då kan man ju bara titta på det här materialet, ta till sig allting och bara ha det i bakhuvudet. Eller om man skaffar Petl i appen, då har man ju allt material i appen. Och man kan sitta och slöskrolla i telefonen och titta på massa inspelade övningar och läsa artiklar om kvällarna när man inte har så mycket att göra. Och sen finns det där i bakhuvudet som man kan ta till dagen efter. Så det tycker jag är ett smidigt och enkelt sätt att just fylla sig själv med strategier och tankesätt och liksom övningar och använda dem sen lite då och då här. Bara strössla in det i vardagen liksom.
Jättebra. Och det som jag tänker är för med till exempel Petli-appen då, det är att det finns en, vad ska man säga, kvalitetssäkring av det som sker. Alltså det är liksom ett tryggt sätt att söka kunskap på. Det finns ju hur mycket som helst om man går ut och söker på webben och så, men man kan också få väldigt många konstiga råd. Men där kan verkligen jag garantera, som inte har någon koppling till Petli på det sättet, men jag är ju en glad användare av Petli, och där känner jag mig verkligen helt trygg med att de råd som man får där, de kan man använda på sin hund, och det gynnar liksom samvaron och livet med hunden. Så har ni inte laddat ner Petli-appen än, då ska ni in och göra det nu, eller hur Karo?
Ja, men tusen tack för de orden Kiki, det värmer jättemycket. En stor drivkraft bakom att skapa Petli handlade just om att jag såg alla de här tipsen och råden som florerar ute i olika hundforum, och en del gör ju mer skada än nytta, och det för mig var ett stort orosmål för hundars välfärd. Och får man svar, man får få svar supersnabbt i Petli-appen om man ställer en fråga, och det är alltid kvalificerade, välutbildade hundexperter som svarar. Så att, ja, jättekul att höra.
Ja, men och jag tänker så här, skulle man summera ihop lite om vad det som vi har pratat om idag. Hur kan man träna sin hund utan att träna? Eller rättare sagt kanske, hur kan man hjälpa sin hund att utvecklas i den riktning som vi vill, både för vår egen skull, för att det ska gå lite smidigt i vardagen, men kanske inte minst för hundens skull, för att den ska liksom fungera i den vardag som hunden ska leva. Då tänker jag att det handlar mycket om att tillrättalägga tillvaron för hunden så att den dels då inte hamnar i situationer där de oönskade beteendena eller de problematiska beteendena utvecklas, och också se till då att vi uppmärksammar när hunden gör kloka val, och att vi tar tillfället i akt att belöna och förstärka och träna då eller uppmärksamma det som vi vill ha mer av i situationer där hunden faktiskt klarar av att göra det. Och sen tänker igenom lite grann vilka rutiner är viktiga. Åker man mycket bil med sin hund, då kanske det är viktigt att hunden har lite rutiner kring hur hoppar man i ur bilen på ett bra sätt, och vad gör vi när vi kommer ur bilen, precis på samma sätt som du var inne på där Karo, att när vi startar vår promenad hemma, att vi inte bara rusar ut och igång utan tar lite lugnt. Så kan man ju tänka samma kring bilen, att om hunden har jättehög förväntan på att varje gång jag hoppar ut ur bilen så ska det hända 1000 roliga, högintensiva grejer det första som sker. Kanske bättre att hunden vänjer sig vid att nej, men det första som händer när vi hoppar ut är att vi stannar, tar lite lugnt, chillar lite, kanske söker lite godis om hunden har svårt att bara vara. Och sen rullar vi igång och gör en massa trevliga aktiviteter med hunden. Åker man istället buss och tunnelbana, men då är det man behöver träna på och ha rutiner för. Ska hunden följa med till stallet så behöver man träna på det. Och att man tänker liksom alla de här sakerna behöver man införa lite gradvis så att hunden klarar av att bete sig på ett bra sätt i de här situationerna och känner att det lönar sig. Var det en bra sammanfattning?
Det var en jättebra sammanfattning, och jag tänker något vi kan tillägga, att ha alltid mer i belöningar.
Ja.
Eller ett kreativt belöningstänk. Jobba med det du hittar ute, eller om det du har på dig, om du kan avvara en mössa. Och sen på med de här glasögonen, det här synsättet. Och gå ut och plocka situationerna i vardagen. Lyssna om på det här avsnittet för att liksom plocka upp de här smarta dragen, sansade utgången, spontankontakt kring lockelserna, ordning och reda i trafiken och hur vi kan få en lugn hund utan träning. Och testa med din hund. Men ta med dig och vidga tankesättet till massa andra scenarion också.
Men tack snälla Karo för att du ville dela med dig av dina tankar på det här temat. Om man vill följa dig, vi har ju Petli-appen såklart. Den hittar man i App Store och Google Play såklart. Så den ska alla gå in och ladda ner. Om man vill följa dig på fler sätt, vad finns det för möjligheter då? Eller komma i kontakt med dig av någon anledning?
Ja, men då kan man ju gå in både på Facebook och Instagram, så finns ju Petli som konto. Och sen så finns Alu på Hundkunskap. Så där kan man följa mig och Pertli-appen.
Mm. Och ni som har lyssnat, innan ni lägger på nu, höll jag på att säga, så måste ni såklart gå in och rösta på Glada Gickar i Sveriges hundföretagares hundföretagarpriser. Jag skulle bli så glad och stolt om jag får stå där den 2 december och ta emot något av de här priserna. Så snälla, 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 gå in och rösta på Glada Gickar. Återigen, Karo, tusen tack för att du ville vara med här idag. Och också tusen tack till alla er som har lyssnat på Hundpodden med Kiki Felstenius och Tag the Beagle. Och idag också med Caroline Alupo.
Ha en underbar dag!